Ja, hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv är ju temat nu. Vi får ju bara ett liv. Har ni tänkt på det? Katten har 9 liv, sägs det. Jag vet inte om det stämmer. Jag är ju inte någon zoolog. Våra katter lever fortfarande, som tur är. Men man skulle kunna känna att det vore skönt om vi också hade fler liv. Saker man har i sitt liv som man kände skulle ha blivit på ett annat sätt. Hade varit skönt om man fick en ny chans i livet. Men vi har inget annat liv, utan vi ställs direkt på scenen i våra liv. Men även om vi har gjort fel och misstag i det förflutna, är det möjligt att med Guds hjälp göra något bra av det som återstår. Jag ska läsa från Romarbrevet 12:1. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Alltså, vi är så kallade att vara annorlunda än samhället omkring oss. Eller en medelsvensson, eller medel, vem man nu tänker på. Vi är kallade att vara annorlunda som kristna. Anpassa er inte efter denna värld. Och med det menar Paulus att på något vis, samhället, världen på något vis, inte räknar med Gud fullt ut. Utan på något vis är fokus, hur kan jag förverkliga mig själv? Eller vad ska jag göra i mitt liv? Medan vi får tänka, hur kan jag leva mitt liv med Gud och med varandra? Och det är inte lätt, för vi utsätts hela tiden från man är väldigt, väldigt liten. Förskola kan man ju tänka den första gruppen man är med i, men innan det är man ju med i familjen. Vilket starkt grupptryck det är i en familj, eller hur? Man ska göra som sina föräldrar säger, annars. Så i alla fall i vår familj. Och det leder till ständiga konflikter. Och så fortsätter det genom livet. Efter en hårda träning i familjen så blir det en lite mjukare träning på förskolan. Sen blir det skolan. Och sen blir grupptrycket hårdare och hårdare. När man är ung, då känner man nästan att kompisarna är mycket bättre än föräldrarna. Och sen lite längre fram så känner man att familjen är viktigast igen. Och då blir den familj man själv väljer som blir den viktigaste grupptrycksgemenskapen man är med i. Eller kanske på jobbet. Och sen sista dagarna i livet. Kanske det blir på äldreboendet, och då får man kanske inte ens bestämma själv. Utan då är det personal som bestämmer agendan. Och så är det. Det är väldigt svårt för oss att vara annorlunda. Vi vill helst passa in. En ung polisaspirant skulle göra sin slutexamen vid polisskolan i norra London. Och så här fick en av frågorna som han skulle svara på. Du patrullerar i Londons utkanter när det sker en gasexplosion på en gata i närheten. När du kommer fram till platsen upptäcker du att ett stort hål sprängs upp i gatan och att en minibuss ligger omkullvräkt. Inifrån bussen känns en stark lukt av alkohol. Båda passagerarna, en man och en kvinna, är skadade. Du känner igen kvinnan som hustrun till en av dina underchefer på polisen som för tillfället är bortrest utomlands. Är förbipasserande bilist stannar för att erbjuda sin hjälp. Men du känner igen honom som en man som är efterlyst för väpnat rån. Plötsligt kommer en man utrusande från ett hus och ropar att hans fru väntar barn och att smällen från explosionen gjort så att förlossningen startat. Särskilt Barbara här säger jag ler. Hon jobbar ju som barnmorska, då vet man att man är beredd på sånt här. Men vi andra blir kanske stressade. En annan man har släppts ned i en närbelägen kanal av den kraftiga explosionen. Han kan inte simma och ropar på hjälp. Beskriv så kortfattat som möjligt i 3 ord vilka åtgärder du skulle vidta. Nej, det var visst kortfattat som möjligt. Vilken svår utmaning. Och kanske inte lika stressigt i alla våra jobb som vi har. Men ibland kan det kännas så här. Polisaspiranten tänkte efter ett ögonblick. Sen tog han pennan och skrev. Jag skulle ta av mig uniformen och blanda mig med mängden. Punkt. Det är inte så svårt att förstå honom. Så kristen är också lätt att känna så. Ta av sig den kristna uniformen eller den här lite gammaldags adressen. Och blanda sig med mängden. Men vi kallar det att skilja oss från mängden. Att stå för vår kristna identitet. Vad vi än är. Utifrån vilka omständigheterna än är. Vi borde egentligen vara kanske lite mer som en puppa än som en kameleont. Puppan förvandlas så småningom till en fjäril. Men risken för oss kanske är att vara en kameleontkristen som smiter in liksom i rätt färg i det sammanhang man är. Kanske är jättekristen i en kyrka så här. Och sen så på sitt jobb kanske man är jättekarriärintresserad. Och hemma kanske man är jättedataspelsintresserad. Eller vad det kan vara för någonting. Och glömmer helt bort att man har ett större ansvar i det man gör. Vi är inte anpassade att... Vi är inte kallade att anpassa oss totalt. Utan på något vis försöka spegla Guds kärlek där vi är. Och hans vilja. Att skilja oss från mängden. Just i det. Inte att ha töntiga kläder. Det här är inte töntigt, det är coolt. Men inte att ha töntiga kläder. Eller tala ett konstigt religiöst språk. Men vi får istället, när vi börjar följa Jesus, får vi lägga av de beteendena. Eller i mötet med honom så här. Som inte är bra för oss. Och som inte är bra för andra. Det betyder till exempel att vi inte längre ska delta i skvaller bakom ryggen på andra människor. Om vi gillar att göra det. Kanske inte bara heller gå omkring och gnälla och klaga hela dagarna. Eller kanske exempelvis, vi ska inte heller anpassa oss till samhällets syn på sex. Sådana grejer låter kanske lite negativt. Men det är det inte. Istället för att fälla negativa omdömen om andra när de inte hör på, kan vi välja att uppmuntra andra och i kärlek försöka locka fram det bästa från varandra. Istället för att gnälla och klaga kan vi ju försöka locka fram det positiva. Sånt som kan vara till glädje och tacksamhet. Jag hörde om er cykelresa i somras att det var en av er fyra som var superpositiv hela tiden. Och vissa andra var lite negativa efter vissa punkteringar. Men det kanske är en utmanande grej när man ska cykla härifrån till västkusten. Att hålla humöret uppe. Och så kan det vara i våra liv också. Det här med att sprida glädje. Och uppmuntra andra. Och det kan man växla i rollerna. Ibland är det någon som uppmuntrar och någon som är nego. Och ibland byter man. Och istället för att ha sex hur som helst så kan vi liksom försöka se vad är Guds vilja egentligen. Och följa hans normer och värderingar. Jag ska bara säga någonting kort om det. Jag tror att det är ett område där vi kallar det att vara annorlunda väldigt tydligt från samhället idag. Och det kan vara väldigt, väldigt svårt för oss. Väldigt utmanande. Jag tror att vi alla har en tydlig utmaning på just det sexuella området. För det är så nära och så personligt för oss. Och det känns också att om man är ute och pratar med ungdomar eller man är ute i skolorna eller när någon kanske har druckit en öl eller så här, då känns det som att då är det en av frågor som ofta kommer upp snabbt. Är det fel med sex utanför äktenskapet? Var det Bibeln så det? Varför är det fel? Bla 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 bla. Just här om sex är väldigt spännande att diskutera. Bibeln säger att Gud instiftade äktenskapet och han skapade också våra sexuella funktioner. C.S. Lewis säger exempelvis att njutning är Guds uppfinning, inte djävulens. Bibeln bekräftar vår sexualitet. Han skapar oss till och med så här jättesmarta sexualorgan så att vi ska kunna njuta och ha kul. I Höga visan kan vi läsa om den glädje, den tillfredsställe och det är välbehag som det här med sex medför. Och sen så hittar han också på lite normer så att det här med sex ska bli så bra det bara kan bli. Det sammanhang som Bibeln anger som det rätta för det sexuella samlivet är den livslånga äktenskapliga relationen mellan en man och en kvinna. Första Mosebok 2:24 och sen Markus 10:7 säger Jesus så här. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett. Och det är ett exempel där Jesus kallar oss att på något vis stå för andra värderingar än just nu är det dominerande i samhället. Och andra samhällen tidigare har haft andra värderingar på det här området. Men den kristna kyrkan har alltid stått för det här eftersom det kommer från Jesus och från skapelsen. Det innebär på något vis att i äktenskapet blir vi sammanklistrade med varandra för ett livslångt förbund. Vi blir ett på det sexuella planet, på det psykologiska och på alla andra plan. Och vi kallar det att bära varandras bördor, att lyfta upp varandra och att stå fast i relationen. Och det tycker jag det är en positiv syn på sex. Som kan vara ett exempel på där man plötsligt där bränner till just det här med att följa Jesus. Och har vi sår inom sexualområdet som vi alla har på olika sätt. Så erbjuder Gud oss genom Jesus sin förlåtelse och sin upprättelse framåt. Han vill läka våra ärr och hela det som går sönder i våra liv. Paulus säger att vi ska låta oss förvandlas. Vi ska alltså vara som puppor som kan få bli läckra fjärilar. Och ibland är vi rädda för förändringar i livet. Det finns en rolig historia, skriver han här, Nicky Gamble. Jag vet inte om det är så kul, men jag ska i alla fall berätta den. Jag ska se om jag klarar det. Det var två fjärilslarver som satt bredvid varandra på ett blad. Och så flög det förbi en jättevacker fjäril. Och så sa den ena till den andra, alltså jag kommer aldrig göra så där. Du kommer aldrig få se mig göra det. Ja, så kan man känna inför det okända. Och Paulus skriver, han skriver så här i Romarbrevet 12. Er kärlek ska vara uppriktig, avsky det onda, håll fast vid det goda. Tjäna Herren, gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Låt inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det var det Jonas anknöt till. Det är ett sätt där Bibeln uppmuntrar oss att följa Gud och lite vad det betyder just i våra handlingar. Det grekiska ordet här för uppriktig betyder liksom att man ska ha det utan mask eller utan sköld, som vi brukar säga. Att man ska kunna vara ärlig med vem man är i mötet med andra människor. Ibland så är det så hårt grupptryck eller så jobbigt grupptryck att man måste visa sig på ett annat sätt än vad man egentligen är. Och kanske man också gör det. Det blir liksom att man går omkring och möts med de masker och skydd man själv har. Det blir inte så kul. Men Gud känner oss på insidan. Det kan också göra att vi vågar vara mer som den han har gjort oss till. Lite tyckte jag som det inmeddelade så fint på något vis. Att i en gemenskap som går på djupet så kan man också känna med sig mer avslappnad i den man är. Och det man har upplevt i livet, både bra och dåligt. Och på något vis inte döma varandra för att andra är annorlunda än man själv. Så uppriktig kärlek från Gud hjälper oss att släppa våra masker och låta oss få äkta relationer. Och sen så har vi till bibelord. Paulus uppmuntrar oss att med tanke på allt som Gud har gjort för oss att bära fram oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. På något vis handlar det om att han vill att vi ska lägga hela vårt liv i Guds händer så att han får leda oss framåt. Och det tyckte jag var en väldigt fin grej. Jag vet inte om den ligger kvar där borta. Det gör den kanske inte. Det var inte från igår, men Emma hade lagt fram, ni vet, den här lilla handen med ett litet barn som låg inne. På något vis att Guds hand är stor och han är kraftfull och mäktig och kärleksfull. Och vi får vara i hans händer. Det är ett, tycker jag, en väldigt bra ledig för ens liv. I mötet med andra människor och mötet med sig själv. Och vad är det Gud liksom på något vis gärna vill ha av oss? Liksom? Vad är vi som vi kan ge? Ja, det första som vi kan ge i våra relationer, det är ju tid. Har ni tänkt på det? Det är det värdefullaste i vårt moderna samhälle. Kanske var det inte så förr i tiden. Men jag tror att hade man 10 barn och mannen var på åken så hade man inte heller så mycket tid även på den tiden. Man också skulle nya sykläderna på kvällen. Och likadant den stackars mannen på åken som behövde spätta upp 18 stenar utan traktor. Och plogen hade gått sönder. Det var säkert också jobbigt liksom. Så att antagligen hade man inte mer tid förr i tiden. Fast det inte var det här moderna samhällets, IT-samhällets stress som man inte hade. Och Gud vill ju att vi ska på något vis överlåta tidsplaneringen i hans händer också. Att på något vis att han ska få leda allting vi gör. Hemma, på jobbet och i kyrkan och på andra ställen. Att det är Guds tid på något vis. Att han också får bestämma våra prioriteringar. Eller att man kan be honom hjälpa en med sina prioriteringar. Så att man känner sig glad över vad man lägger tiden på. Och så här stod det en tidningsannons. Lantbrukare söker kvinna med traktor. Med tanke på delägarskap i gård och eventuellt äktenskap. Var vänlig bifoga foto på traktorn. Det är lite rolig historia. Men ibland kan man ha fel prioritering i det man tänker är viktigt. Och kanske är det ännu viktigare än traktorn att tänka att relationerna är det viktigaste. Och kanske framförallt relationen till Gud först. Och att den får spilla över i relationen till alla andra människor. Och ibland kan det vara också så som kristen, särskilt om man varit kristen länge, att man ramlar ur en sån här gemenskap. Och då kan det vara jobbigt att komma tillbaka. Det kan handla mest om en själv kanske. Att man har satsat mer på jobbet eller på någonting annat. Eller att man inte riktigt känner sig hemma i gemenskapen. Kanske beror på gemenskapen också. Kanske deras fel. Men oavsett vad det handlar om så vill Gud att vi också ska prioritera en sån här gemenskap. Och sen så är det också fint att kunna överlåta sina ambitioner till Gud. Man kan be så här: Herre, jag litar på att du tar hand om mina ambitioner och jag överlämnar dem åt mig. Han vill att vi ska söka hans rike. Sök först Guds rike, så ska du få allt det andra också, säger Bibeln. Och det är väldigt svårt. Har man en tjänst som jag, eller har man en tjänst som ni var och en står i på olika sätt, så är det alltid en frestelse i vissa situationer att man tänker helt fel om sina egna ambitioner. Vad som är målet med det man håller på med. Och där har vi olika relationer. Men det kan handla om makt, väldigt tydligt. Vi såg det här fighten här mellan två systrar här, agent Alfa var här. Det fanns bara en pusselbit. Den som hade pusselbiten var på något vis prioriterad. Jag förstod aldrig varför den här pusselbiten var det viktigaste för de två. Och sen som min egen son där också efter en liten stund. Men den som hade pusselbiten var på något vis lite högre status, tror jag. Kanske handlade det om det. För det fanns bara en pusselbit. Fast man inte ens kunde göra ett pussel med den. Och så kan det vara att det är lätt att tappa fokus på ambitionen. Och på att Gud liksom ska få vara herre på täppan. Om man själv tänker att just nu är det jag som har pusselbiten. Och det är inget fel att vara framgångsrik i sitt arbete eller sin familj. Har man 8 barn så, är det helt fantastiskt. Fick man bara 1 barn så är det också helt fantastiskt. Det är, statusen handlar inte om det. Likadant på ett jobb, 30 000. Låter bättre än 20 000, men det är inte säkert att det är det. Och 5 000 kanske kan vara bättre på sitt sätt. Liksom. Det är lätt hela tiden att jämföra sig och tänka att det här är det viktigaste. Och då kommer vi in på pengar. Det finns ju ingen förbud i Nya Testamentet på att tjäna pengar, att njuta av livet. Men däremot säger Jesus att samla inte era skatter här på jorden. Då kommer er skatt att förstöras. Utan samla skatterna i himlen. För där så får skatten vara kvar. Så på något vis vad som är viktigt i livet. Vi kommer ju ändå snart att dö. Och då är skatterna inte kvar. Och målet i livet är inte heller att få arvingar och sådär. Det är faktiskt inte målet. Fast det är roligt. Utan på något vis finns det ett liv efter döden som fortsätter. Det är ju målet. Att leva så att det blir gott i relationerna här och till Herren i evigheten. Och sen så kommer vi in på det här med vårt lyssnande då. Att vi kan ge våra öron till Gud. Och då kan vi försöka att sluta lyssna så mycket på skvaller och det som är negativt om oss själv och andra. Och försöka lyssna på den frekvensen där Gud talar. Det bygger upp oss och det bygger upp andra. Och det tyckte också Imme berörde lite här, eller hur? Tänkte ni på det? Att det är lätt att tänka att andra gör så liksom. Men Gud älskar mig som jag är. Och han vill vara min vän. Och då är det också mycket lättare att lyssna på andra och andras problem. När man känner sig trygg i detta med Gud. Sen kan vi också ge vår mun, det vi säger, till Gud. Vårt mun är ett fruktansvärt kraftfullt vapen. Och egentligen kan man också säga våra ögon. Det var inte med, va? Nej, precis. Ögon och munnen. Har du tänkt på det? Att kommer man till ett nytt sammanhang där man inte känner någon. Och ingen hälsar på en. Jag vet inte vad ni brukar göra, men om man märker att ingen är så intresserad just nu att hälsa på mig, brukar jag alltid läsa på anslagstavlorna i det sammanhanget. Det finns alltid någon anslagstavla eller någon sån här häfte eller något sådär. Eller kolla på mobilen, det är det vanligaste idag ju. Man kollar på sin mobil, för då känns det som att man ändå har något att göra. Liksom. Och då känner ingen att man är konstig som inte har några vänner just där. Jag gissar att ni också har så här överlevnadsstrategier i sammanhang där ni inte känner några. Det beror också på vilken status man har, om man vågar hälsa eller inte i det sammanhanget. Men just det här med vad man säger då. Och ögonkontakten är viktig. Det räcker ju att en person tittar på en och säger välkommen, kul att du är här. Vad heter du? Så är man accepterad. Och sen så kommer vi in på det här sex igen. Det är ett jättehärligt ämne. Och på något vis, och då tänker jag, om man lever i en relation där man har sex exempelvis. Så kan man antingen använda det för att dominera den andra eller för att lyfta upp den andra. Och då på något vis finns det tankar om att sex är någonting positivt i sexuell relation för att bekräfta den andra och lyfta upp den andra och att båda får leva i det. Det paradoxala är allt det här att ju mer vi överlåter våra liv till Gud och hans goda tankar oss eftersom han är god, det är det det bygger på, så desto större blir vår egen frihet i det vi lever i. Men allt det att följa Gud, det har också sitt pris. På något vis är det ett offer, en uppoffring. Gud vill att vi ska vara beredda att gå hans vägar istället för bara våra egna. Och ibland kan det handla om att man faktiskt kallar oss att ge upp saker i vårt liv som får fel plats. Min kompis Rickard som jag hade i Uppsala, han blev kristen om ungefär 30 år. Och då hade han hunnit med en karriär inom road racing med sin racermotorcykel. Och sen när han blev kristen så tänkte han att nu ska jag gå bibelskola. Och det gjorde han på Jannelund där jag läste till präst. Och då hade han sin motorcykel i cykelförrådet där. Lite övertäckt, och tyckte vi alla var väldigt coola som var så kanske 25 års åldern, aldrig hade suttit på motorcykel utan hade våra cyklar. Så stod hans liksom road racer där, ni förstår liksom hur coolt det var. Och han kände under det året att road racing är det absolut viktigaste för mig och det står i vägen för min relation till Gud. Så han sålde sin motorcykel. Det var ingen som sa det till honom, utan han bara kom på det själv att så här var det just för honom. Och det var ingen saknad för honom. Sen hade han kunnat fortsätta köra motorcykel. Han kanske har köpt motorcykel igen. För det är inget problem att köra motorcykel. Förutom att det är lite farligt. Och han har fått barn. Så att hans fru kanske inte vill det. Det vet jag inte. Men, eller han själv kanske inte vill det. Men på något vis var det något som stod i hinder i relationen till Gud. Det kan vara en uppoffring. Och sen så kan vi vara i ett sammanhang. Där det faktiskt är på något vis laddat med kristen tro. Så att man inte vågar säga att. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Min bästa kompis. Det är han som räddar mig, ger mig evigt liv. Och jag tror det gäller för dig också. Man kanske inte vågar säga det. På den förskola, skola, den arbetsplats man har. Eller i sin bridgeklubb. Det blir så att ganska många av oss känner att det är visst lite laddat. Eller vår släkt. Så kanske i mitt fall då. Att det är lite laddat att plötsligt gå in på det ämnet. Där, hux flux. Det finns till och med på vissa ställen. Finns det till och med policies. Att man får absolut inte prata om det här med Jesus här. Ett exempel kan vara vissa ordnar. Jag vet att en vän som var med i Odd Fellow. De hade det väldigt, väldigt tydligt. Vad jag förstår i alla fall i den logen. De fick absolut inte gå in på det här med Jesus där. Liksom. Eller religion. Specifikt i alla fall inte sanningsanspråk. Så kan det vara. Att i vissa sammanhang har man bestämt sig för att det är vissa regler som inte gäller. Min släkt var likadant. Så här farmor hade bestämt det. Man får inte prata. Eller det var kanske pengar och aktier. Fick man absolut inte prata om. Men det var i alla fall vissa ämnen liksom, som var tabu. När vi hade julmiddagar och sånt. Liksom. Och så kanske det är. I de sammanhang man är. Som lärare kan det vara väldigt känsligt. Om man plötsligt får en fråga. Liksom, tror du att Jesus är Gud? Vad ska man svara om man tror det? Vad tycker du själv? Man borde egentligen svara ja. Men du får fundera själv på vad du tycker. Det är det ärliga svaret. Men det kan också vara att man har en policy. Det får man inte säga. Liksom. Och ändå är det så att den kritik som vi själva kan få. För olika val när vi gör det som är sant. I Sverige. Är ändå ganska liten. För det här med tryckfrihet och religionsfrihet är så starkt ändå. Att det är många som står för det. Jämfört med hur det är i många andra länder. Gud älskar oss och vill det allra bästa för oss. Han vill att vi ska anförtro våra liv åt honom. Så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Alltså det som är gott behagar honom. Och är fullkomligt. Och ibland så tror jag att det här med ondskan. På något vis är tydligare än vad man tror. Bibeln pratar ju om djävulen, att det finns en ond makt på något sätt. Och ibland så tror jag att det binds människor ganska mycket där på något vis. Att man känner att om nu Gud verkligen finns så är han inte särskilt schysst typ. Det känns som att ganska många tänker så under ytan när man väl kommer in på det här. Att man har upplevt det på något vis i sina liv. Och därför är det så viktigt också att komma in på det här med vad Jesus har gjort på korset. Beviset för Guds kärlek just till oss. För Gud älskar ju oss jättemycket. Och hans vilja är det som är gott. Och så finns det också en utmaning här att inte anpassa sig. Det är att man kan känna så här att ja, Guds vilja, den är lite för gammaldags. Den är lite för enkel liksom. Jag tänker nog lite bättre själv. Så att det bästa är att förbättra det lite grann. Men är det så att Gud är god och att han är evig, då är hans vilja också väldigt bra. Så brukar jag tänka. Och sen så avslutar jag med ett citat här av en kille som heter C.T. Studd. Han var engelsk cricket-tränare på 1800-talet, känd i England då. Och han kände sig plötsligt kallad till missionär och åkte ut till Kina. Han sa en gång, om Jesus Kristus är Gud Och om han dog för mig så är ingenting för svårt för mig att göra för honom. Och sen har vi Hebreerbrevet där författaren skriver: låt oss hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Och när vi ser på Jesus som dog för oss på korset, så ser vi också Guds kärlek. Och om Gud nu älskar oss så mycket, så förstår vi också att Gud vill ge oss allt gott. Och Paulus skrev: han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Så det är motivationen för det kristna livet. Faderns kärlek, Guds kärlek. Vårt föredöme i livet är Jesus, Guds son. Och genom den heliga ande som vi pratat om mycket den här helgen, får vi kraft att följa honom och leva i Guds vilja. Och det här tycker jag är det bästa, mest givande, mest meningsfulla och tillfredsställande sätt som jag kan leva mitt liv på. Och det blir frågan vidare till samtalsgrupperna: hur vill jag göra det bästa av resten av mitt liv? Och vad betyder det för mig? Vi ber tillsammans. Tack Herre att vi var och en är viktiga för dig. Och att du har en större plan för vår värld och för Sverige och för alla andra länder. Och för vårt folk och alla folk som finns på jorden. Än vad vi själva ser. Och för min familj och för mig själv. Hjälp oss att få riktning i livet för vad som är en god vilja från dig för framtiden. Och hjälp oss att kunna leva vårt sätt så att du är viktig i våra hjärtan och att din kärlek går vidare ut från oss till andra människor. Vi ber i Jesu namn. Amen.